Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till denna specialpodcast som handlar om fölning. I tre delar så ska vi få prata med Anna Bolin som är legitimerad veterinär och jobbar på djursjukhuset i Helsingborg. Mitt namn är Daniel Sundin Brampton och jag kommer att guida er i tre avsnitt när vi pratar med Anna. Anna tog sin examen vid Köpenhamns universitet 2012 och har sedan dess jobbat på specialistsjukhuset i Helsingborg. 2017 så blev Anna svensk specialist i hästens sjukdomar. Hon har ett jättestort intresse för det här med föl och ston. Hon räknas faktiskt som en av Sveriges främsta specialister kring detta ämne. 2020 så tog hon en specialistexamen inom internmedicin för häst, Diplomate of European College of Equine Internal Medicine. Och som sagt, under dessa tre avsnitt så kommer vi ta oss igenom hela processen, tiden innan fölningen, själva fölningen och tiden efter fölningen. Varsågoda! Hallå! Nu är det dags för avsnitt 2 i denna föl-podcast med Anna Bolin. Hej igen!
Hej igen!
Vi har kommit fram till, nu är det dags att föla.
Ja.
Ja, och det är ju väldigt, väldigt spännande. Och det är väldigt många som inte får vara med på sina stonsfölningar, och så finns det de som faktiskt lägger ner ett otroligt arbete på att verkligen få vara med och uppleva det här. Och då tänkte jag så här, först så vi gör det lite strukturerat här. Hur ska man förbereda sig? Vad ska man ha i sitt hästapotek i stallet?
Ja, förberedelse är ju verkligen A och O. Och om vi börjar då med vad man ska ha för prylar redo, så ni har ju säkert redan steril koksalt eller klorhexidin för sårtvätt och bandagematerial. Det är sånt man brukar ha, och det är bra att ha tillgång till även i samband med en fölning då. En termometer bör man ha så att man kan tempa sto och föl. Köp gärna hem lite lavemang. Lite mikrolax eller klyx finns ju receptfritt på apoteket och funkar lika fint till föl. Andra grejer att tänka på, det är bra om man kan hålla hygienen så att det finns tvål och vatten, och att man även har en förpackning med engångshandskar som man kan ta på sig. Ha också gärna lite rena filtar eller handdukar eller någonting så man har något att torka fölet med eller lägga på vid behov. Andra sådana här lite specialgrejer som kan vara bra att ha, det är att man har någon form av klämma som man kan sätta på naveln om den skulle blöda. På djursjukhuset har vi ju sådana här peanger, sådana här instrument som man klämmer av med. Men som djurägare så skulle jag tipsa om att man kan köpa sådana här vanliga påsklämmor som finns typ på IKEA. Och i sin förpackning är ju de ändå rena. Så att i en nödsituation där navel fortsätter blöda minuter efter förlossningen så kan man klämma på en sån och få stopp på blödningen. Det är bra att ha en sax som är lite vass eller ja, ingen sån gammal trist sax som man klipper manen med, utan en ren och fräsch bra sax om man behöver klippa kanske några fosterhinnor eller om man har en navel som inte navelsträng som inte går av. Och sen så tycker jag också att det är jättebra om man har en nappflaska. För det kan vara så att fölet kanske bara är lite medtaget. Då kan man få mjölket ur och ge lite i flaska. Så kan man ge den en liten extra boost och det kan göra stor skillnad. Och där är mitt tips att man köper en nappflaska som är anpassad för lamm. För de här för barn, de har en väldigt kort sugdel och det passar dåligt till föl. Men de här för lamm då, lite längre sugdel och lite större flaska, finns till exempel på granngården. Man kan också ha lite mjölkersättning redo. Men där skulle jag säga att det är ovanligt att stoet inte har mjölk. Det är verkligen fåtal fall. Men möjligen om man har någon, man tycker att hon inte har satt mycket juver eller hon är äldre kanske, eller om man skulle lida av den här sjukdomen PPID, så kan de också ha ökad risk då att ha dåligt med mjölk. Men superviktigt då, det är ju att det finns ju inga antikroppar i den här mjölkersättningen, så då måste man kontakta veterinär för att få plasma istället till fölet.
Mm.
Men det är väl de grejerna som jag kan tänka på.
Ja, det är en ganska ordentlig lista.
Ja, det är det.
Det finns ju två läger. Föla in eller föla ute.
Mm.
Vad säger vi? Fördelar, nackdelar?
Ja, alltså föla ute har ju absolut fördelar med att det är renare ute. Under förutsättning att man har en hage då som inte bara är lera och hästbajs, utan en gräsbeklädd fint bete liksom. Och ofta så... ja, det är naturligt för dem att föla ute och föredras säkert av många ston. Det är ofta ett mycket lättare underlag för fölet att komma upp och som sagt renare. Men det stora problemet med att föla ute, det är ju övervakningen. För vi vet ju att ston kan ju föla på dygn 310 eller dygn 370, alltså ett väldigt stort normalspann. Och det kan vara väldigt svårt att övervaka utomhus och i så lång tid också. Och därför då så är det ju många som väljer att låta dem föla i en box. För där kan man ha en kamera till exempel. Man kan ligga kvar i sängen och titta via sin mobiltelefon. Och få lite sömn också. Men då är det ju så, det kan vara svårare kanske att ha boxen lika ren. Man kanske gör en stor städning av boxen, men sen föler hon inte förrän 4 veckor senare. Så det är såklart så att det är en nackdel. Och sen finns det såklart också, mellan 4 väggar så finns det ju en risk också att stoet kan lägga sig lite dumt in till väggen till exempel, vilket kan försvåra fölningen. Det är jättesvårt att säga vad som är bäst. Många fölningar går ju bra, alltså stona sköter det där helt av sig själva, och på morgonen så hittar man ett friskt och piggt föl och de har bondat och allt har gått bra. Men man vet ju också att det finns många tillstånd där bara det att man är där och ser vad som händer kan göra stor skillnad. Och det är såklart jättetufft att hitta sitt sto på morgonen med ett dött föl i sina fosterhinnor till exempel, där man kanske tänker att hade jag varit där och klippt upp dem så kanske jag hade gjort skillnad. Mm. Så jag tror man får liksom rannsaka sig själv lite grann och fundera lite över vilka risker är jag liksom beredd att ta. Och vilken möjlighet har jag att övervaka om hon är ute?
Det här med att övervaka, finns det flera? Du sa att man kan ha kamera i stallet. Fungerar såna här puls? Alltså det finns ju såna här som man sätter som mäter pulsen och svettningar och sånt där. Är det någonting som fungerar?
Ja, men det kommer ju mer och mer sån teknik också. Sen ganska länge har det ju funnits såna här jordar som känner av när stoet lägger sig ner. Och det har också funnits prylar man sätter på grimman eller kroppen som känner av svettningar. Men med det sagt då, så finns det ston som inte lägger sig för en fölning och som inte svettas heller. Så det kan ju vara lite grann en falsk trygghet också. Men det kommer ju mer och mer teknik där man liksom kanske på något sätt kan ha någonting som liksom lite lär sig hur det här stoet vanligtvis beter sig och när det avviker, alltså i hennes hur hon rör sig och även kanske svettningar om hon lägger sig, som kan kombinera lite mer information som kanske blir lite säkrare på sikt. Men annars så skulle det vara det här chipsystemet då som kanske är det bästa om man ska ha någonting som funkar i hagen. Och det är ju ett system där man syr fast ett litet chip i vulva. Så när vattnet går då så öppnar sig det här chipet och så får man en signal till sin mobiltelefon. Det är dock inte heller 100%igt, för det finns ju fel lägen där vattnet aldrig går. Och då kommer man ju inte få någon vattenavgång helt enkelt. Sen är ju problemet kanske med de systemen om man är en liten uppfödare att de är ganska dyra och det här chipet ska ju sys fast. Så det blir ju en ganska stor grej kanske att ta ut veterinär för det. Och sen kan de kanske klia av chipet också. Och så behöver man sy på det igen och sådär. Så chipsystemet är ju absolut en möjlighet om man vill låta henne föla ute och ändå ha det bästa monitoreringen man kan.
Mm.
Men som sagt, kostnaderna kan göra att det inte alltid är möjligt.
Är det skillnad mellan raserna? Ser du liksom det här med att är det vissa raser som väljer att föla ute mer än andra till exempel?
Ja, där får jag ju säga att det finns mig veterligen liksom ingen forskning på det här. Men man har ju absolut en känsla när man träffar så mycket ston och föl och djurägare. Och det är klart att mindre raser, ponnier och även islandshästar, där är ju känslan att klarar oftare det här själva. Fölen är också ofta väldigt snabba upp, har lättare. De här raserna som travhästarna och halvbloden och galopphästarna, de föds med ofta lite vekare kanske i sina ben till exempel och har lite större problem att komma upp. Men med det sagt så kan det ju gå tokigt för vilken ras som helst. Liksom, att det kan, fölet kan komma fel helt enkelt och det kan bli en svår situation även för dem.
Nu börjar det närma sig. Och vad är tecknen på att det börjar närma sig fölning? Vad är det man ska hålla koll på?
Mm.
Jag vet ju att man är där och man pillar på djuren och man liksom ser om det kommer någonting. Och vad ska man göra? Hur ska man bete sig? Vilka kännetecknen ska man leta efter?
Mm. Har stoet haft föl tidigare så är det ju ofta betydligt enklare, för hon beter sig ofta ungefär på samma sätt år efter år och hon håller ofta ungefär samma förlossningsdatum också. Men annars då, som du säger, så tittar man ju på djuret och man ska absolut inte hålla på och mjölka ur och greja liksom varje dag eller så, men absolut så att man kan lite försiktigt dra lite grann för att se om det bara är så här vattenklar vätska, då är det ju inte riktigt mjölk på gång. Men börjar det se lite tjockt och gulaktigt ut, då är det antagligen råmjölk på gång. Men det är tyvärr så på häst att det finns inga säkra tecken. Och det är ju antagligen så, de är ju flyktdjur. De vill inte att rovdjur ska kunna förutspå heller deras förlossning. Så att de kan vara förvånansvärt opåverkade. Och vissa ston, särskilt första gångs föderskor, kan fylla på med mjölk samma kväll som de fölar. Så att det kan gå väldigt fort då på dem. Så det enda säkra, det är att monitorera helt enkelt. Men annars är det djuret man kan titta på, att det fyller på, att det börjar bildas riktig mjölk, att de får vaktproppar. Det brukar vara något som säger att det är ganska nära. Att hon slappnar av i bäckenbanden, så invid svansen, liksom, att det sjunker in där. Eller att vulva också börjar se lite förlängd ut och avslappnad. Det är också tecken på att det är på gång. Man kan också vissa ston uppleva att de kanske är lite rastlösa, äter lite sämre, liksom inte riktigt är sig själv där strax innan. Men som sagt, jag kan inte tyvärr ge något säkert som gäller för alla.
Jag har en fråga om det finns det sådana här stickor som man kan mjölka ur och göra test på?
Det gör det, och de är ju på, man säger, på gruppnivå. Om man har 100 ston så kan de säkert hjälpa till att förutspå fölningen på en ganska stor andel av dem. Men särskilt om någonting inte riktigt är som det ska, alltså om man har till exempel en infektion eller det är någon annan sån högrisk fölning, så vet vi att de här testen fungerar sämre. Och det är ju synd, för det är precis i de tillfällena där vi kanske skulle vilja kunna förutspå fällningen lite bättre. Så att jag vet på stora stuterier där har man kanske det som ett komplement. Men man tittar alltid också på det kliniska, alltså på djuret och allt det andra. Och man har också någon form av övervakning.
Fällningen, hur går den till rent... Ja, men fysiskt hos stot?
Man delar in fölningen i tre faser. Det är ett öppningsstadie och så är det själva utdrivningen. Och sen är det ett sista stadie som man kallar för involutionen. Som har att göra med att moderkakan ska släppa och så. Men den första fasen då, öppningsstadiet, där man jämför med en människa, där gör ju det ofta jätteont och kan ta flera dygn. Men hos en häst så kan det gå på bara 30 minuter upp till några timmar. Och de kan vara förvånansvärt obrydda, men de kan också visa lite lättare kolik. Och den här fasen, den avslutas med att det går hål på fosterinnorna och vattnet går. Och när vattnet har gått, då är utdrivningsfasen igång. Och det här är det här väldigt kritiska, och det är här man så gärna vill... åtminstone man kanske inte behöver vara där, men man vill liksom kunna titta i sin kamera och se att allting går som det ska. För från det att vattnet går så tar utdrivningen i snitt hos en häst 17 minuter och vissa fölar på 5 minuter, så det går otroligt fort. Och man vet att efter någonstans 40-60 minuter, då har moderkakan i de allra flesta fall släppt och är fölet då inte ute och andas, då kommer det få syrebrist då, och dö helt enkelt. Så man har jättekort tid på sig om man jämför med många andra djurarter och med människor. Men förhoppningsvis då, efter den här går den här utdrivningen som den ska, och när man övervakar stoet här så ska det först komma en vit hinna ut, och så ska det komma två stycken hovar lite grann omlott. Det är för att bröstkorgen blir då lite smalare när de kommer lite sådär omlott. Och man ska också se att fölet kommer i rätt position, så att fotsulorna liksom, sulorna pekar nedåt. Och när de här framfötterna har kommit ut så kommer därefter en liten nos ovanför. Och då vet man att då ligger det här fölet rätt. Och då går det oftast bra. Det kan också vara bra att känna till att när väl fölets bröstkorg har passerat ut, då är liksom det kritiska ute, och ofta så ligger fölet kvar med sina bakben inne i stoet. Och det gör den antagligen för att då är navelsträngen fortfarande intakt. Så att den kan få det här extra blodet som finns i cirkulationen där. Så stör de inte under den perioden, utan låt stoet ligga och låt fölet ligga med benen kvar på det sättet. Men annars så efter någonstans 5-10 minuter så brukar fölet börja sprattla runt ordentligt och stoet kanske reser sig, och då går navelsträngen av. Och då börjar den här tredje fasen då, involutionen, som rör stoet helt enkelt. För inom 3 timmar så ska hennes efterbörd gå normalt sett. Och det är ju lätt att man kanske glömmer henne lite här, för man blir så fokuserad på det här lilla fölet. Men försök gärna anteckna tiden för fölningen så att ni kan ha koll på de här 3 timmarna. Och börja närma sig 3 timmar och efterbörden inte har gått, så ta kontakt med veterinär. För stoet kan bli väldigt sjukt av en kvarbliven efterbörd. Vi har en jättestor skillnad där med att en ko, den kan stå med sin efterbörd i 10 dagar utan att bli sjuk. Och på en häst kan den sitta 3 timmar och hon kan bli allvarligt sjuk av det. Klipp aldrig av efterbörden, även om den hänger långt ner, utan knyt i så fall upp den. För den har liksom en naturlig tyngd som gör att den släpper. Och när den väl har kommit ut så kontrollera att den är hel. Det spelar ingen roll att den har kommit ner i spån eller halm och ser lite sådär sunkig ut, utan ta de här engångshandskarna, lägg ut den på stallgolvet, kontrollera. Det ska finnas ett hål där fölet har kommit ut, men sen ska resten vara helt. Även ut de här hornspetsarna som man har, det är oftast där då som en liten rest kan bli kvar i stoet.
Vad är det som kan gå fel, och hur vet man att det börjar gå fel?
Kan det ju vara problem med själva fosterhinnorna. Den här vita hinnan som fölet föds i, den är väldigt lätt att ta hål på. Så ofta så går det hål på den i samband med fölningen och fölets nos frigörs. Men det finns tillfällen när fölet kanske är lite medtaget och bara inte orkar. Och då är det viktigt att man är där och bara sliter hål på den så att nosen blir fri. En annan sak som är relativt vanligt när det gäller fosterhinnorna, det är det här man kallar för en red bag delivery. Och då är det så att hela moderkakan släpper i samband med förlossningen, och så kommer det en röd, tjock röd hinna ut. Och den är, när man ser den så vet man att då har sambandet släppt mellan sto och föl. Det betyder att det är jättebråttom. Det är få minuter man har på sig att få ut det här fölet så att det kan börja andas och syresätta sig. Så ser man en sån hinna, då gäller det att ta hål på den. Det här, den här saxen kan vara jättebra. För den är så seg, den här hinnan. Så att ta hål på den, ta fatt och hjälp fölet ut helt enkelt så fort som möjligt.
Denna podcast har ett betalt samarbete med Agria. I Agrias avelsförsäkringar och försäkringar för foster och föl ingår rådgivning dygnet runt, även på helger och röda dagar. Om du märker att något inte står rätt till med stot eller fölet, tar du kontakt med Agria på 0775 888888. Då får du prata med en legitimerad djursjukskötare eller erfaren djurvårdare som kan ge dig konkreta råd om vad du ska göra. Beroende på situationen ser Agria till att du får den hjälp din häst just behöver. Antingen får du råd om hur du själv kan hjälpa stot eller fölet hemma i stallet, en tid för digitalt besök med en veterinär eller hjälp att hitta en fysisk klinik. Om du behöver åka till en veterinär så hjälper Agria dig med kostnaden i enlighet med dina försäkringsvillkor. Tack Agria!
Men annars är det ju de andra, alla möjliga typer av fellägen som man är orolig för. Det kan vara enklare saker som ett bakåtslaget framben till exempel, alltså att det är böjt till exempel i framknät. Men det kan också vara allvarliga fellägen där fölet kommer kanske med bakhovarna först, eller inte huvudet inte kommer i förlossningskanalen utan halsen är bakåtslagen. Allt möjligt sånt, och det är ju någonting som kräver snabbt agerande, och det är jättesvårt att rätta sådana här fellägen även för en erfaren veterinär. Som jag sa tidigare, hästens livmoder är otroligt stark, så att kunna trycka tillbaka och rätta de här fellägena kan vara jättesvårt. Och ring därför veterinären så fort ni känner att det är fel fosterdel som kommer ut, eller förlossningen går i stå, liksom. Det händer ingenting på flera minuter. Ringa veterinär så fort som möjligt. Och ha gärna förberett det innan vem ni ringer till, eller vart ni åker om problemet uppstår. Hos oss i Helsingborg så har vi liksom möjlighet att göra allt, så att säga. Och med allt så menar jag kejsarsnitt. Men det finns också ett steg innan det, och det är att man kan också söva stoet, för då upphör verkarna, och så kan man hissa upp hennes bakdel så att man kan trycka tillbaka fölet och rätta och förhoppningsvis få ut det på det sättet. Men det är ju bråttom.
Vad har man för tidsspann på sig? För de här problemen upptäcker man ju först när det väl har satt igång.
Precis, och som jag sa så kan moderkakan kan ju släppa jättesnabbt om man har sån här red bag delivery. Då är det minutrar. Man skulle aldrig någonsin hinna transportera henne någonstans för att rädda det fölet. Men det finns ju också tillfällen när moderkakan sitter åtminstone en timme. Och i vissa fall så sitter den ordentligt i flera timmar. Så det finns ju liksom solskenshistorier där vi, trots att det har gått 3 timmar från att vattnet gick, så lyckas vi få ut ett levande föl efter den tiden. Men det är ju ingenting man ska räkna med, utan ofta så gör man ju de här grejerna då för att rädda stoet främst, för att få ut fölet så att hon ska överleva.
När ska man inte hjälpa till?
Ja, men ser man att det är det bara ett ben till exempel som kommer ut, så ska man inte dra i det enda benet. För då kommer man ju bara att kila fast fölet ännu mer i förlossningskanalen. Så man ska vara säker på att den kommer i rätt position för att man ska kunna dra ut det. Och det kan ju också hjälpa liksom att man åtminstone ringer sin veterinär som sätter sig i bilen och kommer så fort han eller hon kan. Och då får man beskriva, eller kanske man kan köra en FaceTime och visa, det är det här jag ser, vad ska jag göra? Och få lite råd. Men sen tycker jag man ska inte känna, man kan inte som djurägare vara liksom kompetent till att förlösa ett föl. Det är helt omöjligt. Så att man får också kanske liksom acceptera, är man åtminstone där, kan ta kontakt med veterinär, då gör man det man kan.
Jag tänkte på lite andra saker som kan hända, att efterbörden inte släpper, livmodersframfall till exempel, det har man hört talas om och vissa kanske har varit med om det. Vad händer där?
Ja, livmoderframfall är ju som tur är väldigt ovanligt hos häst. Vi ser det ibland hos oss, för vi förlöser ju de här riktigt komplicerade situationerna. Och då är risken lite större för att det ska hända. Men såklart kan det hända hemma i stallet också. Och det som är lite tråkigt då anatomiskt på häst är att de här stora blodkärlen till livmodern, de tål inte särskilt mycket drag. Så tyvärr händer det när livmodern kommer ut tillsammans med fölet att de här blodkärlen slits av inne i stoet och att hon förblöder inuti. Men är det så att man ser det, så försök att liksom hålla upp den, hålla den in till så att den inte kommer ut mer, och ring förstås er veterinär direkt. Det finns tillfällen när man kan rädda ston med livmoderframfall, så det behöver inte vara kört heller. Men annars då, att efterbörden inte kommer ut, det är ju betydligt vanligare. Och det är som sagt ändå en hyfsad akut situation med de här 3 timmarna som jag pratade om. Så fölar de klockan 11 och klockan 2 har inte efterbörden gått, ja, då får man ringa ut veterinär mitt i natten för det. Men i det första steget så behandlar man ju ofta det hemma i stallet. Man kan innan den här tiden och innan veterinären kommer så kan man ju prova att kanske ta ut stoet lite grann. Då blir hon ofta lite upprörd av att man tar henne från fölet och gnäggar lite och det liksom drar ihop sig lite grann. Så det är det man egentligen kan göra hemma själv. Men sen kan veterinären göra ganska mycket då med och ge lite hormoner som gör att livmodern drar ihop sig och att det släpper. Man kan ju inte dra ut en efterbörd. Den sitter ju som sagt fast i hela livmodern. Och skulle man med våld försöka dra ut den så dels gör det ju jätteont på stoet och sen så blir det rester kvar då om man ska göra på det sättet. Så man kan hjälpa den ganska mycket med mediciner och kanske med att skölja livmodern också. Men man kan inte med våld bara dra ut den.
För jag har hört att vissa som har, att man kan binda fast en handduk eller någonting så att du får lite extra tyngd till exempel för att hjälpa till utan att forcera så mycket. Är det någonting som du rekommenderar eller ska man avvakta där?
Ja, men anledningen till att jag kanske inte nämner det rakt upp och ner, det är att det ska ju göras med lite försiktighet. För det är klart att skulle man hänga någonting alldeles för tungt, då finns det ju risk att det blir den här sliteffekten. Men en fuktig handduk, om man säger en vanlig, inte det största badlakanet om man säger så, utan en lite mer sån här vanlig mindre handduk. En sån som man har blött ner, det brukar bli en ganska lagom tyngd. Om man tänker att efterbörden väger ju någonstans 8-10 kilo kanske, så det är ju ungefär den tyngden då som är det naturliga draget. Så visst kan man prova det. Sen ska man vara lite försiktig, för vissa ston blir ju lite rädda av det här som hänger ut, för det är en ovan situation, och vissa kan sparka och bli liksom väldigt så rädda då. Hänger man då på en större grej så kan det liksom slå lite mot och sådär. Men viktigt är ju också om den hänger långt ner nedanför hasen till exempel, så knyt gärna upp den, så klipp inte av den utan knyt upp den så att hon inte trampar på den. Är det så, då är den ju ganska långt ute i alla fall om den hänger så långt ner, så då är det nog ändå på gång liksom att släppa.
Vad är det andra saker som kan hända? Är det något annat man ska hålla koll på med säcken som fölet har legat i? Ska man undersöka den på något speciellt sätt? Ska man ta bilder?
Precis. Jag tycker absolut att man själv undersöker, som sagt, moderkakan när den kommer ut. Och vet man inte hur den ser ut så kan det vara bra att ta reda på det helt enkelt innan. Men som jag sa då, ett hål där fölet kommer ut och hela hål. Och spar gärna den, alltså lägg den i en påse någonstans och spar den det första dygnet, för skulle det bli något problem, kanske framförallt med stoet då, att hon får feber eller så, då är det för mig som veterinär jättevärdefullt att få titta på den här moderkakan. Så spara den helt enkelt, är mitt tips.
Okej, men nu har fölet kommit ut och den ska ju få i sig lite råmjölk. Hur viktigt är det?
Ja, det är ju jätteviktigt om du frågar mig som veterinär då. För jag ser ju konsekvenserna när de inte får det. Hästar är speciella på det sättet att moderkakan, den släpper inte över några antikroppar alls från stoets blod till fölet. Utan naturen förlitar sig helt och hållet på att fölet ska få i sig råmjölk. Och det här är kanske ett ganska dumt sätt evolutionärt att göra på, men det innebär ju att det är väldigt många steg. Stoet måste ju först och främst bilda antikroppar, hon måste koncentrera dem i sin mjölk. Mjölken får inte läcka ut innan förlossningen. Sen måste fölet då komma igång och dia, måste få i sig tillräckligt mycket av den här råmjölken. och i rätt tid. För det är så, antikroppar, det är stora, väldigt stora proteiner. Och vanligtvis så bryter ju tarmen ner proteiner och tar upp dem i små bitar. Men just fölets tarm är speciellt anpassad de första upp till 24 timmarna efter fölningen, med att det finns små hål, kan man säga, i tarmväggen som kan släppa in de här antikropparna. Och upptaget är absolut bäst upp till 4-6 timmar efter fölningen, och sen minskar den gradvis, och vid 24 timmar så räknar man med att det inte sker något mer upptag. Så man hör ju här att det är superviktigt att fölet är snabbt upp. Och här är ju också jättestora skillnader mot många andra djurarter som kanske dels föds med lite mer energireserver, så att det går fint att det tar fler timmar innan de kommer igång och äter. Men också just det speciella med råmjölksupptaget. Så ett normalt föl, det har sugreflex redan efter 20 minuter. Det står upp ofta inom en timme, men i alla fall inom två. Och det diar ofta inom två timmar. Och absolut inom 4 timmar ska de ha kommit igång med det.
Jag vet att jag hade ett sto hemma här som ville absolut inte bonda mitt sitt föl efter hon hade levererat. Så vi fick ju påtvinga den här bondningen liksom, och hjälpa till väldigt mycket att fölet skulle komma till. Och det är väl rätt sätt att gå.
Ja, och det där är ju svårt. Risken för att det ska bli så här är ju störst, framförallt om det är förstagångsföderska såklart, som är helt förvirrad av det här som händer. Men också kanske om man har varit väldigt mycket med och kanske stört lite grann. Det kan ju vara så att man var tvungen att hjälpa till här, för den här förlossningen gick inte riktigt som den skulle. Det är väl det jag vill säga först och främst, att man försöker att backa av när det går, men att man ändå fortsätter att hålla koll, så som ni säkerligen hade då när ni upptäckte det här, att hon inte tog sig an sitt föl. Och många gånger så kan det vara så att kan man bara få fölet att få dia en första gång, så att det släpper lite det här onda i djuret och hon får det här kraftiga oxytocinpåslaget, då kan det kan vara hela skillnaden att hon accepterar sitt föl efter det. Så känner man sitt sto och sådär, så, och hon har ett bra temperament, så kanske det räcker med att man helt enkelt håller henne lite och ser till att fölet får komma till. Men man ska ju också vara liksom medveten om att, jag menar, hästar är stora farliga djur när de sätter den sidan till, och det finns ston som kan helt byta personlighet och bli väldigt aggressiva efter en fölning också. Så tänk på er egen säkerhet också när ni liksom hjälper till. Och funkar det inte det här med att backa av så att de löser det själva, funkar det inte att ni håller henne, så kan ni möjligen kanske prova med en brems om ni har en sån. Man kan inte bremsa henne varje gång den ska dia, men en första gång då, så att dels att fölet får i sig och också så att de kan få det här hormonpåslaget och se vad det gör. Men funkar inte det, då får man ringa sin veterinär omgående, så att inte tiden går och fölet inte får i sig antikropparna. Och veterinären kan ju ge i första läget kanske bara lite lugnande medicin, kanske lite smärtlindring, för det kanske är att hon har väldigt ont efter fölningen. Och i sista hand då så kan man också göra en hormonbehandling och försöka och hjälpa till med den här bondningen.
Vad ska man göra om det går de här 4 timmarna och fölet inte får i sig råmjölken? Vad kan man göra då?
Jag tycker det är någonting som avviker här i det förloppet. Så ring en veterinär och stäm av lite. Men har ni den här flaskan då tillgänglig, och under förutsättning att fölet har sugreflex ordentligt, alltså att de tar gärna ett par engångshandskar, stoppar in ett finger i fölets mun och man ska känna att den suger tag ordentligt. Har den sugreflex, då kan man mjölka ur stoet. och ge med flaskan då tills man har fått hjälp. Men tänk på när ni matar då med flaska att man håller den horisontellt så att fölet måste suga för att få i sig, så man inte häller i fölet mjölk, för då rinner det rakt ner i luftvägen istället och den kommer få en lunginflammation.
Hur mycket mjölk ska den få då?
Mm.
I volym?
Ja, föl dricker ju mycket normalt sett och 3-5 liter rå mjölk brukar man försöka sikta på att de ska få i sig. Så det är ju liksom under det första dygnet så att säga. Men nu kan det vara så, det kanske inte är jättelätt att mjölka ur så väldigt mycket. För stoet släpper ju inte gärna sin mjölk till oss på samma sätt som man gör till sitt föl. Så jag menar, någon deciliter är ju ändå mycket värt. Men man ska ju veta att 1 eller 2 deciliter, det är ju för lite i det liksom, lite längre perspektivet. Det handlar om flera liter. Och den här flaskan som jag tipsade om, den rymmer 500 ml. Och så mycket kan en frisk fölunge liksom, direkt äta vid ett första matningstillfälle.
Mm.
Men det här fölet är ju antagligen också kanske lite medtaget och så. Men kan man få i 1 eller 2 deciliter så är det en bra start i alla fall.
Mm. Och då om man inte får i det här och sen så ringer jag dig, vad händer då?
Då kommer förhoppningsvis din veterinär ut och jag menar, man diskuterar ju där på telefon, vad har fölet för övriga symptom? Det kanske är så att det här är ett jättepiggt föl, den kämpar för att komma upp, men man har uppmärksammat att den är jättevek i ett ben, eller tvärtom att den kanske har ett ben som den inte kan äta ut helt och hållet, så den får ingen balans. Så är det kanske någonting som veterinären kan hjälpa till med hemma i stallet, så att man får upp det här fölet och man kanske ger den lite dropp och lite sådär så att den liksom kommer igång. Men är det så att den är väldigt medtagen, den är inte i närheten av att kunna resa sig till exempel, ja då hade jag rekommenderat, om man inte har allt för långt, att man hellre kanske åker in med ett sånt föl tidigt. För det kan vara så att den har fått allvarlig syrebrist eller att den är född med infektion till exempel.
Nu har vi pratat om när det går ganska bra, men sen så finns ju någonting som heter prematur, när de föds för tidigt.
Ja.
Och när räknas prematur och de ändå kan bli fungerande individer?
Mm. Man räknar dem som prematura om de är födda före dygn 320. Men det kan ju vara så antingen att man, om man har haft någon fri beteckning, att man inte vet egentligen dräktighetslängden. Och där kan man också titta på fölet som kommer ut. Ett föl som är onormalt litet, som är väldigt tunn i hullet, som har kort och silkig päls, mjuka öron och en buktande panna. Det är sånt som är typiskt då för att vara prematur. Ofta väldigt vek i sina ben också. Och här har hästar också en sån här lite dum grej att den slutgiltiga mognaden för de viktiga organen som tarmen och njurarna, levern, allt det där, den sker 48-72 timmar innan fölningen. Och det betyder att skulle någonting akut hända så att fölningen kommer igång när det inte var tänkt, då kan fölet vara så omoget att det helt enkelt inte klarar livet utanför. Men vi brukar säga så här att är fölet yngre än 315 dagar, då ska man vara beredd på att det är intensivvård som gäller för att rädda ett sånt föl. Och är det före dygn 300, då är det hopplöst. Och vi kan ta viktig hjälp också av faktiskt röntgen för att bedöma hur pass prematurt det här fölet är. Och det är för att den här slutgiltiga förbeningen av framförallt småben i framknä och has, de sker sent. Och tar man då en röntgen så kan man se hur de här benen ser ut eller de här lederna ser ut. Och ser man då att det finns ingen förbening alls utan det bara är brosk fortfarande i de här lederna, då vet man också att så fort det här fölet ställer sig upp så kommer det att kollapsa i de här lederna och fölet kommer att få kroniska hälsoproblem i framtiden. Så ett sånt föl väljer man baserat på det ofta att avsluta med för att inte liksom utsätta den för lidande och onödan.
Är det något annat du tycker att vi ska tänka på nu när vi har gått igenom avsnitt 2 med fölningen och vad som händer den första tiden efter? Nu pratar vi nästan det första dygnet efter den har blivit levererad. Är det något annat du tänker att du vill?
Nej, men jag tror det är bra om man har liksom träffat ett friskt föl innan liksom och sett lite hur de beter sig. För föl är ju fantastiskt pigga liksom från start om de är friska. De är som regel liksom uppe varje timme och de diar flera gånger i timmen och när det har gått uppemot en 10-12 timmar då är de igång och kissar nästan varje gång de är uppe också. Tänk på det är onormalt även för ett alldeles nyfött föl att liksom sova i flera timmar eller liksom inte reagera när man kommer in i boxen och vill liksom ställa sig upp och så. För det där är liksom en väldigt stor skillnad kanske mot hur en bebis förväntas vara det första dygnet. Liksom. De är väldigt välutvecklade när de föds. Så att, de ska vara pigga och de ska äta varje gång de är uppe.
Kanon. En annan sak jag tänkte på, det här med att fölet ska bajsa. Det är väldigt viktigt. Och varför är det så viktigt?
Ja, men de har ju det här som kallas för meconium. Den här avföringen som har bildats i tarmen under fosterlivet. Och det kan vara lite sekt helt enkelt. Och hårt och svårt för det att komma ut. Så de kan få problem med kolik av det man kallar för meconiumförstoppning. Och det kan ju ställa till det lite extra då på ett alldeles nyfött föl. För har man väldigt ont i magen så är man ofta inte så intresserad av att dia. Och då missar man ju antikropparna då och råmjölken som vi har pratat om. Och det kan också bli någon cirkel av det där att fölet diar inte och mjölken har ju laxerande effekt. Och den vill inte heller vara uppe och röra sig. Vilket också har liksom effekt på att tarmen kommer igång. Så det är något att vara uppmärksam på. Många föl börjar passera ut med konium redan efter ett par timmar eller 3 timmar i alla fall att man börjar se det. Men det kan ta uppemot 12 timmar också och fortfarande vara normalt. Men man ser tydligt när de här svartbruna hårda knöparna ersätts med det här mjuka liksom ljusbruna fölbajset.
Jättebra. Nej, men det var väl allting för avsnitt 2 tänker jag. Och i avsnitt 3 då ska vi prata om fölets första tid och vad man ska hålla koll på där och lite fölsjukdomar tänkte jag.
Toppen.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.